Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helt sjukt alltså. Precis vaknat efter att ha sovit en god 10 minuter på soffan.
Alltså så här tidigt på kvällen, har det, när hände det senast?
Nej, det är en bra fråga. Jag tror jag fick en sån sjuk matkoma efter middagen. Jag har kört dubbelpass nu ett par dagar i rad. Så var jag ute och sprang nu precis. Käkade riktigt gött och sen så bara boom!
Var det en kebabpizza med pommes och extra sås på eller?
Nej. Jag har ju till och med matlådor från Fitmeals här i Göteborg, vet du.
Oj.
Äter
som väldigt trevligt.
Gud.
Ja, men det är bra. Kosten är lika viktig som träningen, säger
det är
de.
Ju det. Jobba fysik, mannen. Jobba fysik
här, gubben. Sommaren 2023, ass.
Måste jaga Simon Vasquez.
Mån.
Nej, men jag fick ju lite inspiration med kosten efter att ha fått mitt DNA-test som jag gjorde tillsammans med Be At Your Best.
Mm. Vad har du fått för resultat?
Ja, alltså, vad ska man säga? Jag blev kontaktad. De har ju en, jag vet inte, vad är han? Forskare typ?
Ja, men han var ju en av de som har utvecklat dessa DNA-test på något sätt. Och, han är ju typ expert på att läsa av dem, för att när man gör en sånt här DNA-test så får du en rapport på 40 sidor.
Exakt.
Så att det är inte så lätt att läsa av dem helt själv, så att här har man ju faktiskt turen att de hjälper den.
Ja, nej, men annars hade man inte fattat någonting. Nej, men det var som du sa, jag fick ju 44 sidor liksom i en pdf, man bara ja. Men, och så bokade han ett möte med mig och så sa han typ så här att ju mindre rekommendationer, desto bättre förutsättningar har ditt DNA. Lite så handlar det om ju. Och sen så då baserat på mitt DNA-test så har man ju olika bra förutsättningar, olika sämre förutsättningar. Sen är det ju alltid vad man gör av det liksom. Förstår man det?
Precis.
Så att, nej, men det var väl egentligen det enda uppseendeväckan var väl att det man kan säga att jag har svårt för att bryta ner koffein, vilket man inte kan tro.
Va?
Ja. Men det är väl därför alltså om,
det innebär ju att om du dricker en clean eller kaffe så påverkar det dig väldigt, väldigt mycket. Exakt, det sitter väldigt länge.
Precis. Jag känner inte av så mycket. Det är väl det som är grejen. Men däremot, ja. Så det var en sån. Men sen var det ju väl det som jag tyckte var mest intressant som jag har mycket nytta av. Det är ju hur man ska fördela sitt energiintag. Alltså mellan kolhydrater, fett och protein. Och sen så då vilket sorts fett och vilken sorts kolhydrater som jag har lättare eller svårare för att använda och omvandla till energi. Och där kan man väl säga att det finns ju då man får se en generell tabell på liksom genomsnittet och sen så får man då se sin egna, sitt egna DNA. Och där kunde man då se att jag ska äta ganska mycket mindre kolhydrater jämfört med genomsnittet då. Och samma sak med fetterna då. Jag ska försöka hålla mig ifrån tänk dig allt fett som stelnar i kylen. Alltså typ smör eller liksom fettet i en entrecôte eller sådana grejer, men däremot fettet från en avokado eller en olja och sådana grejer är lite mer optimerat för mitt DNA, så att säga. Så att så typ snabba kolhydrater funkar inte lika bra på mig, och det är också lite kul, för det är en sån grej jag vet att typ, för att jag har haft kompisar när jag tränade CrossFit, och de bara så här, alltså du vet, testa och käka typ en pizza och sen så, och du vet, man får sånt tryck av den, du vet. Och jag är tvärtom, jag blev bara helt sänkt och deg liksom, kände mig inte alls, fick inte alls någon liksom energi eller tryck av den. Och samma sak typ, du vet, när man käkar frallor till frukost och med pålägg, det är ju jäkligt gött, men jag brukar alltid bara vilja gå och lägga mig efteråt.
Ja, okej. Men det var snabba kolhydrater, då ska du ju käka långsamma kolhydrater, och vad är det då?
Ja, men precis, alltså typ, nej men tänk dig lite mer de här ris, potatis, den sortens lite snällare kolhydrater, inte de här. Alltså, man ska inte utesluta något, men det var mer bara hur man skulle fördela intaget av de olika fetterna och kolhydraterna, så att, för att optimera. Men
då gissar jag ju också på att du ska äta mer protein än en normal människa.
Jo, men precis så var det. Så att jag skulle äta lite mindre kolhydrater än normalt och lite mer fettsnålt protein. Men det är ju make sense, liksom. Jag kan ju inte äta som många polare kan. Vet, man har ju alltid någon kompis som kan käka precis vad den vill. Och det ser alltid likadan ut, eller hur?
Verkligen. Och det bästa exemplet är ju ändå en vi har ju en gemensam polare. Eller, vi vet ju en person i alla fall. Och det är ett sjukt bra exempel. Och det är ju Staffan Falkenström.
Ja, exakt. Jag vet ju inte exakt, men jag har bara hört talas om vad ni har sagt, att han käkar ett par pizzor i veckan liksom.
Ja, men liksom han kan käka vad han vill, käka godis och sånt hela tiden tydligen, och han har ju sitt åttapack där liksom på plats alltid. Ja. Blir aldrig trött, bara gasar på liksom.
Det är sjukt.
Det är orättvist ju. Det är orättvist.
Ja, det är det ju. Så att, och det är ju, det handlar väl om vad DNA-testet gör, att den tar reda på de förutsättningarna för att man då ska kunna optimera, om man nu vill optimera. Jag tycker bara det är så intressant. Så menar jag, att kunna göra det som blir bättre för en och känna en skillnad.
Precis.
Nej, men det är gött, och jag känner att det har varit, jag har ju nytta av det, för jag ger ju det till min PT då, och sen så får man ju också så här, den kan ju också kolla lite grann vad man har för förutsättningar för skador och risk och sådana saker också. Där hade jag väldigt bra förutsättningar. Ingenting som flaggades för och sådär. Så det är också skönt att veta att man vågar trycka på, man vågar träna på som vanligt. Liksom. Det hade varit jobbigt dock om den säger typ, men du borde vara försiktig för att du har en tendens att... men detta, det kommer ryka en menisk. Liksom.
Precis. Alltså, på mitt test så läste jag ju att när jag väl får en skada så behöver kroppen tid att läka. Det är liksom, jag tar mig inte tillbaka snabbt eller snabbare än en normal människa, utan snarare tvärtom. Om en normal kropp återhämtar sig på kanske 7 dagar, bara för att leka med tanken, så kanske min kropp behöver 9 dagar.
Ja, men
alltså 2 dagar mer, eller kanske en vecka mer. Så att där, man får ju mycket svar, inte bara kost utan även hur kroppen funkar, vad man är bra på. Och det sånt här test kan man ju ta väldigt tidigt, och det kan man egentligen ta på barn också.
Absolut. Men det är liksom, ja, det förändras ju inte.
Nej, det förändras ju inte. Så att det är liksom, men man behöver ju bara ta testet en gång, men det kan vara rätt bra att veta liksom vad man har för fibrer i kroppen. Om man ska liksom satsa på ett maraton, bli maratonlöpare, eller om man ska bli, jag vet inte, paddelspelare, tennis, fotboll. Man kan ju läsa av det rätt mycket, och
sen kan man bli, man kan ju bli precis vad man vill. Det där handlar ju som sagt bara om förutsättningar, så att
precis.
Ja, det finns
vad man har lätt för och har lite svårare för. Så att man kan ju alltid lägga ner mer tid på det man har svårt för. Och kanske mindre tid på det man har lätt för det utvecklar man lite snabbare. Och även skaderisken är rätt bra.
Men det är ju, ja, liksom. Precis. Nu var det ju inte meningen att det skulle bli världens reklamplugg för det där. Det var bara, jag tyckte det var intressant. Och det har ju också gjort att man har fått en sån här bra push vad gäller motivationen för träning. Och, jag vet inte, det är god, haft ett par goda 4-5 veckor nu liksom, riktigt bra träning.
Det är nice. Men du back to the future.
Back to the future.
Back to the future nu. Nu backar vi bandet och
hela vägen till Globen, eller?
Till Globen tycker jag. Det tycker jag. Så att, Maddie, skicka bak oss i tiden nu.
Jag är så glad nu att Clean har kommit med en ny produkt som inte har koffein, så jag kan inte ha koffein. Lite vätskeersättning till papi här nu. Förlåt Simon, snabbt litet avbrott här nu. Vi måste faktiskt så här tidigt in i avsnittet säga stort tack till Hyper. Hyper sponsrar såklart detta avsnitt på veckan. Nej, tack snälla Hyper för att ni gör det möjligt för oss att babbla i en timme. Det är lite kul. Vi har ju faktiskt släppt första avsnittet av Paddelskolan i samarbete med Hyper.
Ja, det har vi. Och där släpper vi massa tips och tricks.
Vibåren
har vi släppt, så att vill ni få en bättre vibåra in på Patricks kanal. Paddel.
Ja, på Patrick, YouTube.
Patrick Persson Paddel. Och precis, så kommer ni se vårt senaste avsnitt där vi går igenom vibboran, och vi har även en speciell gäst med oss, Adam Gustafsson.
Väldigt fin gäst.
Ja, väldigt fin.
Jag skulle säga en av Sveriges mest underskattade forehandspelare.
Ja, exakt. Som har flest förluster mot Simon Vasquez också i krossen. Sorry Adam.
Men Simon är faktiskt, Simon offrar ett av sina RS-rack i videon. Mer om det får ni faktiskt se om ni går in och kikar. Men det är väldigt kul att de är tillbaka, och vi har ju spelat in fler av de här avsnitten, och vi kommer spela in ytterligare. Så kolla gärna på dem, lägg en kommentar om det är någon speciellt slag, teknik, övning, strategi som ni vill se, så kommer vi släppa dem löpande nu kommande veckor. Så det är jävligt kul.
Det är jävligt kul.
Ja, det var ju VPT i Stockholm, Sverige, och då fanns det ju lite bets ute. Nu var ju du med, så du kunde ju såklart inte spela tyvärr, annars hade du säkert dunkat på dig själv. Men jag ställde ju frågan till din kära manager och bästa vän Joel.
Ja.
Vi borde nästan kanske ta in Joel inför varje veckas Joels tre tips som man inte ska spela på. För då frågar jag Joel så här: Joel, Vem vinner denna VPT? Nej, jag ska inte spela, men lyssna, jag säger det en gång. Tapia vinner.
Oj, oj, oj.
Han stämplar ju knappt in i semen. Ju.
Han var inte i semimannen.
Nej, så... Nej, var han inte det?
Nej.
Just det, de spelade en sen kvartsfinalsmatch. Ja.
Det var så komiskt, för Sanjo Gutierrez slutade en story. För att han var kvar ett par dagar. Sanjo är alltid, vet, när han förlorar så drar han. Och det är så med alla spelare. Så fort man förlorar så åker man. Samma dag eller tidigast. Eller första flyget dagen efter. Men det var så komiskt, för att han var ju tvungen att vara kvar, för att han hade lite sponsorevent att göra. Okay. Så att han var ju kvar, och så tog han en bild på sig själv när han var och kollade på semifinalerna. Han bara, vem sa inte att jag skulle vara i semifinalen? Nu sitter jag här. Så att han var lite rolig med sig själv.
Lite självdistans.
Att han kom till semi på något sätt, eller att han var där i semifinalen.
Han tog mig faktiskt till semi. Nej, fan vad kul. Nej, så att det blev ingen vinst för mig denna veckan, men det kommer ju fler tävlingar, och framför allt så gjorde jag mig en liten hacka under US Open, för att det finns ju fler sporter att spela på Piper, så att det är inte bara paddel, utan det finns ju fotboll, tennis och alla andra sporter där man kan tänka sig att man vill lägga ett litet intressebett.
Och där finns sjukt mycket sport nu till hösten, för Champions League är igång, ligafotboll är igång, slutspurten i allsvenskan, hockey, you name it, alla sporter finns, så att ladda ner appen,
det är nice. Jag, som sagt, jag är ju sån, när jag ska kolla en tennismatch, om vi säger att det är 3-4 timmar, en tennismatch ändå ofta brukar pågå, det är ju en enorm underhållning för mig, jag älskar sporten, så det är skitkul att bara sitta och kolla. Men i och med att man sitter hemma och kollar, man kanske liksom har det gött i soffan, man är inte på plats, då tycker jag att man kan ha råd, om man nu har det då, om man har råd, så tycker jag det kan vara gött att lägga liksom en 100-ring eller en 50-lapp eller sådär bara för att det ska finnas ett litet extra intresse i matchen, och det är ju det handlar om, och det är också därför vi såklart uppmanar till att man ska spela ansvarsfullt. Så att, gör gärna det, in och kika på Hyper, och vi ska väl påminna om att man måste vara 18 år för att spela, och man kan besöka stödlinjen.se vid behov.
Så, korrekt.
Till nästa tävling så säger vi tack snälla Hyper, och så hoppar vi tillbaka till podden, va?
Back to the future.
Muchas gracias, Hyper. Globen, fan vad kul det var att få vara med dig, kompis.
Ja, det var jävligt kul att få uppleva. Mm. Det måste väl ändå vara liksom det största ögonblicket i mitt liv. Och den var ju, jag vet inte hur jag ska beskriva den, men den var ju lika underbar, så lika tung var den efteråt. Men,
ja. Tung var den,
det var alltså jävligt coolt, och extremt tacksam är man att man fick chansen att faktiskt få kliva in på centerkorten i en huvudtävling i VPT. Så att jag måste faktiskt börja detta snacket med att tacka Swedish Padel Open för chansen jag fick tillsammans med Danne, och även tacka dem för den fantastiska organisationen och tävlingen som gör allting för spelare och åskådare. Så att,
Jag ska också tacka. Tack för maten. Jag baxade lite mat i Players Lounge.
Mål!
Gick plus alltså. Nej, grymt ju. Men då, jag måste ställa en fråga. Var det de eller var det ni som bestämde att ni skulle spela tillsammans, du och Danne? För det tror jag inte vi har berättat.
Danne snackade rätt tidigt om det, att får vi chansen att spela en VPT i Sverige så spelar vi gärna tillsammans. Så att vi hade nämnt det lite för varandra och liksom hade lite gött surr om det. Sen så var det verkligen faktiskt så att Urban ringde och frågade att han helst såg och spela tillsammans.
Vem är Urban?
Han önskade ju det. Urban är ju då Tournament Director or Owner of World Padel Tour Sweden. Mm. Både Stockholm och Malmö. Han
är Big Boss.
Niklas har, exakt, han och Niklas är The Big Boss och har rättigheterna att genomföra VPT i Sverige. Mm. Och han ville gärna att jag och Danne skulle spela, och sen så ville han ge chansen till Victor och Pierre. Han ville ha helsvenska par, och han ville ju egentligen att vi skulle försöka göra det ingen annan har gjort, att ett wildcard-lag som är helt från ett annat land förutom Spanien och Argentina att vinna en omgång i huvudtävlingen.
För det har aldrig hänt innan?
Det har aldrig hänt. Det är faktiskt bara två stycken som har fått wildcard som har lyckats vinna en match i huvudtävlingen. Och det är faktiskt Danne Vindahl och Christian Gutierrez i Danmark. Och sen vet jag inte vem det andra paret är, om jag ska vara ärlig. Men det är ett par till.
Ska jag börja tänka på Amanda Gerdo, men hon fick inget wildcard när hon vann sin...
Men nej, hon kvalade in, och det var ju i Österrike, like, om jag inte miss. Precis, hon gjorde det riktiga jobbet, om man får nämna det så. Ja, men ja, det är bara Danne och Christian då. Och det är ett par till. Nu kan jag inte komma på vilka det var, men jag vet att Danne nämnde det för mig. Men annars så har det ju liksom varit så tufft att inga wildcard-spelare har egentligen vunnit och tagit vara på den chansen man har fått. För att det har ju varit så stor skillnad med att möta argentinare, spanjorer tidigare. För det är egentligen bara spanjorer och argentinare som är, och brassar som är i huvudtävlingen från start.
Okej, men det var hans önskemål egentligen om att få till det, och det var också därför som det både Amanda och Anna spelat tillsammans, och Soffan och Barra då.
Precis. Och, så att vi hade ju fyra lag som hade möjlighet att skriva historia. Men tyvärr, vi gjorde vårt bästa allihopa, och jag tycker ändå alla ska ha en klapp på axeln och ett klart godkänt prestation. Alla kämpade så gott de kunde. Men tyvärr så lyckades vi inte med uppgiften denna gången.
Nej, men ta oss in lite då. Vi vet ju hur det har gått liksom, men det var ju en lång uppladdning för dagen. Men om vi hoppar in till matchen, för det tycker jag vi behöver inte göra. Vi behöver liksom inte dra ut på det längre än så, men ni hade ju lite strategier innan. Ni går in och utför det exemplariskt i första set. Hur känns det då?
Nej, men det kändes bra. Det kändes väl lite som det vi hade planerat. När jag och Danne fick se lottningen så minns jag mycket väl att det första vi gjorde var att vi skrev till varandra att den här har vi. Den här kan vi ta.
tidigare dem innan också.
Precis. Tidigare när vi har fått wildcards vid andra tillfällen så har vi alltid känt att okej, vi får väl gå in och ta så mycket game som möjligt. Vi ska vara kvar på banan så länge vi bara kan.
Vi ska inte göra bort oss liksom. Nej,
precis. Det var ju liksom mentaliteten man har haft tidigare. Men nu var det liksom så här, okej, bra lottning. De här gubbarna, de kan vi faktiskt ta. Så länge vi spelar alltså vår bästa paddel så kan vi vara där. Och inte bara stå på banan länge utan så pass, vi kan stå upp så pass bra att vi faktiskt kan vinna den. Så vi gick in med den här, vi hade en riktigt bra träningsvecka inför Globen faktiskt tillsammans. Jag tror de sista 10 dagarna så pratade jag med Andreas och han nämnde det för mig att fan, Simon, jag vet fan om jag har någonsin sett dig spela bättre paddel än vad du gör nu. Det sa han i typ sista träningsmatchen inför denna matchen när vi spelade mot Victor Ruiz och Bergarimi som är också ett stabilt huvudtävlingspar. Verkligen. Och jag kände verkligen det på mig att jag tyckte att jag hade steppat upp, spelat mycket bättre, jag har haft jävla strul med skada med höften och sen tänderna och jag liksom haft komplikationer därifrån.
Ja, gått på ett tag. Liksom smärtstillande och sånt liksom.
Ja, precis, och det har ju känt att det har påverkat mig som människa i banan. Så att nu kände jag liksom fan, nu har det gått 10 dagar, jag känner mig riktigt jävla bra fysiskt, jag känner mig bra på banan, jag känner bra touch på bollen, och jag och Dan hade spelat mycket tillsammans eftersom det har varit ett litet uppehåll, så har vi kunnat få till mycket träning tillsammans och hade en god harmoni och känsla inför matchen. Så att när vi stod där den dagen, onsdagen förra veckan, så visste vi att okej, vi kan vinna men vi kan lika väl förlora. Och skulle du fråga mig så skulle det vara en 50-50-match just för att vi visste att vi spelade på hemmaplan, vi spelade i Globen och vi gillar och älskar sådana här matcher, jag och Danne.
Ja.
Och det är alltid någonting där, vet, tävlingsmänniskan, du vet, jag brukar inte bli nervös men jag var så jävla nervös denna dagen. Alltså jag vet inte vad det var med mig, men redan från när jag vaknade, eller jag sov redan ganska lite natten innan.
Ja.
Natten till matchen. Och hela dagen så gick jag runt och hade handsvett. Jag gick runt och liksom var nervös. Jag gick på toa några extra gånger. Mm. Och du vet, kände bara uff. Och jag tror att jag var så här pass nervös. För att innerst inne så visste jag att fan, vi kan vinna den här matchen. Vi kan skriva historia. Vi kan börja tänka på det liksom. Precis. Och vi kan göra detta framför vänner, familj och sponsorer och alla, hela svenska paddelfolket. Och jag vill så gärna ge denna vinsten till mig själv, till mitt team och framförallt svenska paddelfolket, och visa liksom till nästa generation, fan alltså, vi kan mäta oss mot de bästa i världen, vi kan mäta oss mot spanjorer, vi kan mäta oss mot argentinare, vi kan mäta oss mot brassar. Så att jag var ju någonstans, så var jag så sjukt nervös hela dagen. Hela dagen. Fram till klockan 6. Och när klockan slog 6, då började jag värma upp på riktigt. Jag och Danne, vi började göra oss redo för att kliva in på banan. Vi hade bytt om, matchkläderna var på, matchskorna var på. Knutna och redo för att kliva in på centerkorten. För matchen började 7. Då fick vi vår presentation. Men du vet, klockan 6 släppte allt. Då var det bara full fokus. Man tänkte bara på uppgiften. Och noll nerver egentligen. Man var taggad. Man var bara taggad. Så att det var ju den känslan jag hade hela dagen.
Men det var lite underliggande. För det blev också att man blev ju påmind av allt folk man träffar också. Många som önskar lycka till. Och, ja, men det, så här, det blev en anspänning som byggs upp längs med hela dagen.
Det är ju
stort inte bara för dig, men det är ju stort för väldigt många andra också.
Verkligen, och det var ju så många som önskade lycka till. Det är så många som liksom redan en vecka innan vi spelade så hörde man ju det där köttet och snacket hela tiden. Så att det var ju liksom, det blev en stor grej ändå tror jag. Det var därför jag var så nervös som jag var också hela den dagen. Men sen när det väl var dags så släppte jag allt. Det var ju borta, och när jag väl klev in där, alltså Avicii Arena liksom, det är en stor grej tillsammans med Danne, tillsammans med Andreas, min coach. Och så hade jag ju liksom alla mina polare och boys där på plats och familj och alltså det kändes helt magiskt. Mm. Så att då var det liksom bara tuta och köra och man var ju 200% fokuserad på uppgiften.
Men kom det som, blev det lite som en chock typ att för att ni spelade, ni började så bra, ni fick ett ganska tidigt break, fick med publiken och även om ni trodde på det innan så blev ju det ni trodde någonstans verklighet när ni tog hem första set.
Nej, men när vi tog första breaket så sa vi till varandra det är bara att fortsätta. Alltså vi sa det till varandra att vi skulle bara ro båten oavsett hur matchen än började. Om vi skulle börja matchen 0-3 i röven så skulle vi bara liksom ro båten och köra. Bara kriga. För att matchen kan vända. Vi kan vända. Nu hade vi turen att vi började ta kommandot. Fram till 2 lika så var det sjukt jämnt hela tiden. Då hade ju inget av lagen liksom stuckit ut. Men från 2-2 spelade vi kanske vår livs bästa paddel. Eller det gjorde vi fram till 2-2 också. Med hela setet egentligen. Så spelade vi vår livs bästa paddel. Och jag tror att vi kände det. De kände det. Det skapar liksom en liten osäkerhet hos dem. De bara, fan, de här grabbarna är här för, på riktigt för att slå oss. Och jag tror att
precis.
Lika väl som vi så kände de att publiken var med oss till 110%. Och det eldade upp mig och Danne tror jag väldigt, väldigt mycket. Så att vi var extremt fokuserade, extremt laddade och vi kände verkligen att vi hade all stöd vi kunde få. Och vi hade bästa flowet och känslan på banan. I alla fall för egen del som jag har haft på hela året, mer eller mindre. Mm. Och det kändes, och jag tycker, jag såg ju matchen i efterhand också på kvällen. Det syntes. Och det var bara magiska bollar, magiskt ögonblick nu när jag tänker tillbaka till det och har kommit över förlusten. Men
just nej, det där, ni fick en breakchans i första set och ni tar den direkt.
Ja. Och inte nog med det, vi breakar dem en gång till sen.
Ja,
innan precis. De breakar oss och så breakade vi hem setet. Och bara det här setbollen som man har sett så många laddar upp sen i efterhand på sina stories. Alltså det är en fantastisk boll. Och vi blir så uppumpade, adrenalinet bara kickar. Det var ju egentligen igång hela tiden, adrenalinet. Såklart. Och vi bara liksom glädjen och passionen för sporten liksom, det var det vi utstrålade när den setbollen slogs. Ja. Sista slaget slogs av Danne när han liksom gömmer slaget och så passerar han foran killen på sin foran sida.
Och så var ut med armarna och sprang ut mot utgången. Det var fint. Men vad var det som hände sen då? Ni som har kollat på matchen och analyserat. Vad hände?
Ja, alltså jag har ju sett om denna matchen. Och det som hände var väl egentligen att vi börjar andra set. Vi servade ju. Vi börjar med att missa. Alltså vi gjorde ett dåligt, dåligt jävla pissgame som vi inte hade gjort på hela matchen.
Nej, precis.
Vi börjar 0-30. 2 snabba misstag från oss. Och därefter kom vi inte tillbaka i det gamet. Så att där lyckades de breaka oss. Vi gav dem liv. Genom det där breaket så visar vi och ger dem känslan att okej, de här grabbarna är inte omöjliga. Vi kan faktiskt vända matchen. Och där var väl liksom turning point egentligen.
När de fick momentum breakbollen.
Ja, de fick ju momentum och turning pointet vände där när de slog in breakbollen. De fick börja leda 1-0. Sen höll de till 2-0. Man brukar ju säga att man har inte breakat förrän man håller sin egna serve efteråt.
Just det.
Vilket de lyckades med. Så att de var ju ledde med 2-0. Sen höll vi till 2-1 och så höll vi paren höll sina servegamer sättet ut. Vid 5-4 skulle de serva hem det. Och lyckades stänga det sättet bra.
Ja.
Vi hade möjlighet, vi hade lite chanser att faktiskt breaka dem. Taktiskt sett, om man kollar på matchen så spelar vi ju sjukt bra taktiskt och väldigt, 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 väldigt disciplinerat första set. Andra set så gjorde vi också det, men inte lika bra. Vi hade få dippar här och var, vilket gjorde att osäkerheten ökade lite i spelet. Vi tvekade aldrig en sekund första set. De ändrade taktiken lite. kollar man på siffrorna individuellt per spelare så såg man ju den stora skillnaden på forehandkillen Salva i andra set och tredje set. Första set så var de ganska solid. De hade kanske 3-4 vinnare var, 1-2 misstag var. De missade inte mycket heller.
Nej.
Utan vi väntade och hade ganska många winners, jag och Danne. Väldigt få misstag från vår sida också. Men Salva Orja går från att ha typ kanske 4-2 statistik i första set, alltså 4 vinnare, 2 misstag, till ett andra set där han går 9-1, vilket innebär att han gör 9 vinnare och ett misstag. Och för er som inte är så vana vid att läsa av dessa siffror, 9 vinnare för en forehandspelare är extremt mycket. 9 vinnare kan vara OK som en backhandspelare eller bra för en backhandspelare till och med.
Verkligen, det är ju två game. Man vinner två game själv liksom.
Precis, hans backhandpartner då, Jorge, han hade kanske, om inte jag minns fel nu, men runt 6 vinnare max i sin höjd och typ 2-3 misstag. Så att en backhandspelare ska ju ha fler vinnare och fler misstag för att den spelaren går oftast för fler slag.
Ja, medan en forehandspelare liksom.
Precis, och forehandspelaren ska ha mindre misstag och mindre vinnare. Men där var ju Salvador. Precis, och Salvador var ju överlägsen här. Även i tredje set så slår han 6 eller 7 vinnare och 0 misstag. Så vi snackar om att deras forehandkille, han går ju andra set och tredje set med 1 misstag.
Men visst var det så att er strategi var att, att spela ganska mycket på forehandspelaren just för att backhandspelaren var lite bättre. Var det inte så?
Strategiskt sett så hade vi taktiken att lobbarna skulle gå mot mitten för att backhandkillen skulle söka dem. Ja. Vi skulle undvika backhandkillens backhand. Han skulle inte få försvara med sina tvåhandsfattade backhand. För där är han sjukt bra på att kontrollera spelet och styra spelet. Han öppnar mycket vinklar och gör vår bana extremt stor därifrån. Så det slaget skulle vi undvika. Tanken var att jag skulle variera min vibora mycket mot forehandkillen. Både gå djupt mot hörnet, gå mot hans backhand löst ibland och sen snabbt utåt igen. Och det var egentligen taktik. Sen så vi låste aldrig matchen att vi bara ska pumpa en spelare, utan vi ska spela organiserat, rätt bollar på rätt gubbe och verkligen snacka med varandra och förklara för den ena och den andra vart de andra står när den andra får bollen. Så att det var egentligen bara backhandkillens backhand vi skulle undvika. Vi skulle tänka på små delar, att droppa dem, droppar vi tillbaka, att vi lämnar över problemet till dem och ser vad som händer. Vi skulle vara väldigt när vi väl lobbar så visste vi att okej, lobba Danne cross så kan jag sticka. Men vi hade ju tanken och strategin att låt oss säga att Danne lobbar cross, att jag kunde leka med min position och gå fram för att sätta press på backhandkillen och att han var tvungen att slå en bra boll på Danne. Och när han misslyckades med det kunde jag ju hoppa in med min backhandvolley och stippa ner den på. Precis. Och det funkade väldigt bra i första set. Alltså extremt bra. Samma sak tvärtom. Sen när jag lobbade cross på Salva på forehandkillen kunde Danne jobba fram och tjuva lite där i mitten. Och det gav mycket poäng. Det båda gjorde väldigt, väldigt mycket bättre sen, det var ju verkligen att de la bollarna. De spelade med lite mer risk, lite mindre marginaler egentligen. Fast ändå så såg det så enkelt ut av dem för att de tog rätt beslut. Att så fort jag gick fram så gick backhandkillen för galler kanske. Eller när vi båda stod, när en av oss stod halvt och han fick en hög boll, så såg han verkligen till att lägga ner bollen på våra fötter.
Ja, just det.
Och spela bollar på vinklar som vi inte förväntade oss när där bollen skulle komma. Så att deras spel, om det inte så mycket till världen ut, så spelar de extremt bollsnålt. De gör inga misstag. De slår oftast alltid rätt slag. De bör öka tempot pyttelite, framförallt forehandkillen. Men sen så bör de överraska oss lite och spela framförallt mot våra fötter och överraskas lite mer från sina bajada de paré, alltså deras efter baklås när man trycker till den. Och de kom förbi oss några gånger Och för varje gång de kom förbi oss så blev vi lite mer osäkra vilka ytor vi skulle täcka. I första set så tvekade vi aldrig. Vi kunde läsa bollen lite rätt typ. Vi hade rätt känsla om vart de skulle slå bollen och vilken boll de sökte och vilket spel de ville spela. Sen var det liksom att de ökade vår osäkerhet lite grann. Och vi tvekade. Och det var väl egentligen de små, små tveksamheterna som gjorde att vi dippade lite i andra set, framförallt första gamet. Och det var egentligen där setet
rann iväg. Och de fick en liten chans att ta sig tillbaka in. Men är det inte också det som skiljer sig lite när det gäller den här typen av nivå på paddel också? Att de analyserade lite hur ni kanske spelade första set och sen gjorde de mikrojusteringar inför andra. Samtidigt som kanske också att ni spelade väldigt, väldigt bra i första och inte att ni gick ner er, men kanske inte tog lika stora risker i andra som ni gjorde i första som gav bra betalt. För att man ledde liksom och man ville inte tappa det. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Lite så. Och sen så då, det vi gjorde mot dem i första set, vilket var att vi väntade, vi vågade gå för det när vi väl hade bollen klart och tydligt och vi var aggressiva när vi skulle vara aggressiva. Lite det gjorde de mot oss i andra set. Mm. De började lobba bättre, de började neutralisera bollarna och när de väl hade läge så slog de ju och hittade winners på oss. Så att man kan egentligen säga att det de gjorde var att de ökade tempot lite för att vi hade kommandot i första set, vi styrde tempot. De försökte men lyckades inte. Och där gick, när momentumet gick över till deras fördel, så kunde de spela lite tyngre volleys. De kunde ta kommandot samtidigt som de spelade långsammare och justerade små, alltså få slag som vi kunde använda. Typ i första set, låt oss säga att de slog en lös bandeja i mitten någon gång. Då var jag inne där med min backhand volley och styrde ner den, så var det poäng. Den slutade han ju slå helt, utan då var det liksom att slå en hård vibora mot Dannes fötter eller en lös rolo mot galler. Alltså en sån lös liten kick mot galler.
Ja,
så att då sen när de hade gjort det någon gång, kanske backhandkillen, så kunde han ju gå för någon smash rakt. Då överraskade han mig liksom. Så att det är såna här små, små taktiska justeringar som gör att sakta men successivt så kom de tillbaka in i matchen. Sakta men successivt fick de över momentum. Och sakta men successivt så fick de oss att börja tveka lite. Och när vi väl börjar tveka lite, då har de ju fördel i matchen, tror jag.
Ja.
Det är lite så jag har sett matchen och känslan, och vi har ju snackat om det också efteråt. Men ja. Och sen så efter att de stängde andra set så började de tredje set exakt likadant. Villo under 3-0. Dubbel break. Och där, alltså efter första breaket i tredje set, så det var ju inte uppgivet, men då känner man verkligen fan, nu är det en tuff uppförsbacke. Och när de lyckades breaka oss en andra gång till 3-0, så hade de ju vunnit många golden points. De hade vunnit de här viktiga bollarna som man bör få med sig för att vinna en sån här match.
Och 3-0 breaket var ju också helt bizarrt, för att det var ju golden point där ni spelar en lång boll. Du får till slut ett smashläge och du kickar ut bollen ganska långt, alltså går rakt föran, kickar ut den. Han på något mirakulöst sätt, han var så långt efter, men han springer ut och träffar bollen och liksom den, du uppfattar knappt att den gick in, för det kändes som att den gick via liksom, alltså att den inte touchade mattan utan att den studsade utanför på utspringsområdet och sen in i nät. Och där blev det ju någon video review som de då fick den med sig. Och då var det liksom, det var så tungt då för alla oss.
Jag tror att första golden point i tredje set som vi förlorade, eller det antingen var det golden point-bollen eller bollen innan till golden point som de vann på typ en nätrullare, och så bollen innan det så boostade de och så stuttade bollen precis innanför. Så vinner boll. Alltså det, så här, det var sådana.
För ni hade 40-15 i det gamet, har jag för mig. Eller till och med 40-0, tror jag.
Ja, ja.
Vad jag minns. Och för det kändes som
precis.
Att ett break kan man ändå, man kan ändå orka ha det emot sig, för att man kommer få en chans. Man kommer få en chans.
Men de fick med sig de här långa bollrullarna. De fick med sig nätrullarna. De fick med sig när jag kickade ut. Han hann ju precis bollen och så slår han ner den. Och ja, den touch, halva bizarrt. Bollen är ju på mattan och halva bollen är ju utanför mattan. Mm. Så att halva bollen var inne och då är den ju inne. Och du vet så här, det är så små marginaler. Det hade lika väl kunnat vara ute i 2-1. Eller precis. Redan vid första gamet att vi kanske hade hållit. Så hade matchen sett helt annorlunda ut.
Mm. Vad var det som hände sen då när det stod 4-0?
Och, alltså vi, precis. Vid 3-0, vid den smashen så kände jag lite, min... Den sista smashen, precis. När de kontrade in bollen till 3-0 så kände jag, fan, mitt lår. Typ, så alltså framsida lår kände jag bara, fan, är det här kramp alltså? Jag har ju då fått kramp en gång tidigare i mitt liv bara. Mm. Och då var jag typ 16-14 bast, jag kommer knappt ihåg hur det kändes. Och nu kände jag bara, shit, skakade jag av benen liksom och gick och satte mig. Och då kändes det ganska lugnt igen. Sen vid 3-0 så började gamet och då kände jag bara, nej, det är inte bara vänsterbenet, det är högerbenet också. Jag bara, fan vad skumt, vad fan är det som händer? Och när det blir 4-0, då hade jag ju kramp i båda benen. Alltså det bara sa ifrån, boom. Och jag vet inte exakt vad det kan vara, men jag hade druckit jävligt mycket elektrolyter innan. Jag vet inte om jag hade ätit dåligt, för jag tyckte ändå jag hade ätit hyfsat okej. Jag åt lite mer fisk den dagen, jag brukar äta oftast mer kött. Men jag vet inte om det var nerven, att jag var spänd hela dagen och hade svettat så mycket.
100% att det var nerverna. Det är ju anspänningen, och när man går med så lång anspänning och den börjar släppa, så blir det oftast extremt fysiskt.
Ja, jag vet inte om det var det, men jag minns ju mycket väl att jag var så sjuk nervös och hade haft, alltså du vet så här, småsvettats hela tiden för att jag var nervös. Jag hade gått på toa någon extra gång. Jag hade, ja, jag vet inte, jag kände det i kroppen. Jag hade inte sovit så mycket heller.
Det är inte den här nervositeten man går i, är jättenervös på spänna hela tiden. Nej, utan nej. Det är ju liksom kroppen som vet att man är liksom, man kommer att utsätta sig själv för en obekväm situation, vilket gör att den börjar redan producera lite adrenalin på morgonen, och sen så går du och träffar någon, och sen så går du och gör en intervju, och sen så får du en high five till av någon, så precis. Lägger det sig hela tiden där bakom och så pumpar den ut lite adrenalin bara för att inte du ska, för att du inte ska hamna i dvala, för att du vet själv att du ska kriga. Du ska ut i krig liksom. Så att då börjar liksom kroppen att bara producera. Och när det väl sen släpper, och jag, alltså, hobbyanalysen här då är väl att när de lyckas ta det 4-0 dubbelbreaket, och man kanske känner att det har huggit i benet och matchen har runnit ur en, då släpper liksom bara allting.
Det kan mycket väl vara så. För att jag har ändå liksom gjort ett jävla jobb för att komma tillbaka från skadan och liksom kört på väldigt bra. Och du vet,
det är nog därför många blev så nervösa, för att de trodde att det var din höft.
Ja. Jag kollade på Andreas, han bara, jag vet inte vad det är som händer, men vad fan, jag har väl gjort det jag ska göra. Han bara, 110%. Han vet ju själv hur mycket fys jag har kört. Jag har kört med vår PT David Wahlgren och även kört alla intervaller med Andreas och teamet tillsammans. Så att jag tyckte det var konstigt. Sen så, jag vet inte. Alltså det var, jag vet inte. Det är sjukt svårt att veta. Jag tror inte man kommer få svar på det heller. Men jag är inte den som brukar få kramp. Kollar man kanske på vissa andra, typ din en, och brukar ju oftast få kramp. Det har ju, och du vet så här, jag tar ju liksom magnesium varenda kväll innan jag går och lägger mig. Så jag tar ju mina kosttillskott som jag ska göra, och jag missar ju väldigt sällan dem. Så att det var märkligt, för att jag har ju inte fått kramp tidigare. Jag har spelat betydligt längre matcher också. Lika fysiskt krävande. Nu var det liksom så här, man var överspänd, man jobbade extra mycket på banan, man sprang lite extra, man tog något extra splitsep varenda gång. Såklart, för att man var så jävla taggad, och det var en stor match. Men jag vet inte, det kanske ligger någonting i det, att jag var extremt nervös, som du nämnde innan, att när det väl släppte så sa kroppen ifrån, och du vet, det har väl liksom, jag tror det handlar lite om allt möjligt, att man var nervös, man har gått någon extra gång på toa, man hade den här anspänningen, och ja, den har byggts upp under många dagar
såklart. Såklart, såklart. Ah, ja, men det var ju... Å andra sidan är det ju tur att det faktiskt bara var kramp. För att jag tror att vi var fler som var ganska oroliga att det var någonting annat.
Mm. Och vi, ja, och jag hade ju varit helt knäckt om vi hade haft en ledning på 4-0. Och vi är, och jag hade fått kramp och sen att vi hade kanske tappat den matchen. Nu var det ju ändå, nu var det ändå så att vi låg under 4-0. 3-0 när det började krampa lite och så 4-0 när det verkligen krampa. Då var det ganska svårt. Då var det liksom Mount Everest vi skulle bestiga för att ta oss tillbaka i matchen. Vilket inte är helt omöjligt, men jag var så jävla knäckt av att jag... Alltså just i den stunden... Alltså jag vet, jag kände mig bara skyldig mot mitt team. Jag kände mig bara så här, fan vad dålig partner jag är till Danne. Fan vad dålig. Nu gör jag min tränare besviken. Nu gör jag typ alla mina polare, alla som har tagit sig hit till arenan besvikna. Nu har jag ju liksom, jag har misslyckats. Det var känslan när jag fick kramp, när jag liksom böjde mig ner på knä i matchen, på banan, i Globen. Jag tittade, jag minns det mycket väl som att det var igår. Jag bara tittade mig runt och bara kollade på folket. Hade ögonkontakt med dig. Jag såg dig där vid hörnan och fotade. Jag kollade på Joel, Pablo och liksom så här bara, fan, sorry. Alltså. Kollade han Danne in i ögonen och bara, jag är skitledsen. Jag vet inte vad jag ska göra. Och du vet så här, jag känner mig skyldig till förlusten. Jag känner mig som att, fan vilken jävla sopa du är. Det här är ditt fel. Du vet så här, så mådde jag och jag har aldrig någonsin, du vet, jag hatar förlora, Patrik. Alltså jag verkligen hatar förlora.
Men annars hade du inte varit bäst i Sverige på paddel.
men efter matchen, alltså när sista bollen var slagen och jag satte mig på bänken och jag började liksom, jag började lipa som ett litet barn. Det var för att liksom, jag vet inte hur många gånger jag sa sorry till Danny. Jag vet inte hur många gånger jag sa sorry till Andreas. Och du vet, jag känner mig så sjukt besviken. Och jag har aldrig, aldrig, aldrig varit så knäckt över en match. Någonsin. Alltså, någonsin. Och nu snackar vi att jag var det när vi förlorade mot två spelare som är topp 40. Vilket också är helt galet. Men där i stunden så tänkte jag inte på det. Utan jag var bara så jävla besviken. Jag hade liksom let everybody down. Och jag bara, nej, jag vet inte. Jag mådde så dåligt. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det egentligen.
Nej, men du vet, jag har suttit här nu och precis redigerat färdigt vloggen eller minidokumentären egentligen. Jag följde er under hela dagen och ska släppa den här nu samtidigt som den här podden är ute. Så finns den ute och nu när jag satt igår kväll och redigerade så... För ibland, du vet, när man filmar så mycket in the moment och jag var så himla närvarande i matchen också så vet man inte riktigt vad man har för material. Så jag var ju tvungen att kolla igenom allt. Och direkt efter, jag vet ju själv, jag kan vara en ganska, det är så hemskt att förlora vissa matcher, så att jag vet ju inte, jag tycker själv det är så jobbigt. Och sen när det blev som det blev, jag tyckte också så sjukt synd om det liksom, så jag backade ju bara undan och liksom ville ge det space. Men jag filmar ju ganska mycket och när jag satt och kollade på de filmerna igår så bara, du vet, kolla Angelica på mig och fråga vad som hade hänt, för jag satt bara och lipa.
Det var så hemskt.
Det var så, det var fint. Hemskt. Alltså det var hemskt på ett sätt, men det är också så här, det är det ultimata, alltså det är så ultimat varför det är så nice att vinna i idrott. För att det måste finnas den exakt liksom kontrasten till det fina, alltså det upphöjda måste det finnas, det nedsänkta lite, och det symboliserar så himla mycket det, och hela gänget kom fram och kramade dig och du var helt knäckt liksom, och man såg hur mycket skuld du liksom hade på dina axlar där, och det är jävligt jobbigt på ett sätt, förstår jag menar, för att man vill ju bara hjälpa dig, men samtidigt så vet man ju att det finns ingenting man kan göra mer än att vara där och låta tiden gå liksom. Det var tungt, men det är också, alltså det är också fint, om du förstår vad jag menar, för att det blir ju det är ett kvitto på det ni håller på med och all tid ni lägger ner och all träning ni gör på att ni har gått från att jaga game till att känna att fan, hade jag, nej men ni var där, ni hade en chans, ni fick chansen denna gången. Nu när det har lagt sig lite och du har hunnit springa vidare, så blir det ju istället liksom en, ja men det är lugnt, fan, vi håller hur bra som, vi håller nivå, om vi spelar rätt så håller vi topp 40 nivå liksom, och det är väl det man ska ta med sig, och det är det som jag tycker är underbart med det här, och det är kanske också därför förluster är ännu bättre. Alltså du hade varit jättemotiverad efter en vinst också, det hade varit jättehäftigt, Men jag tror ändå att någonstans innerst inne så byggs det upp en ännu starkare låga tack vare att ni fick smaka lite på osten och sen fastna i fällan.
Ja, men så är det ju garanterat. Och det är det som är så tungt med sport ju, för att du vet, så här, folk fattar inte, du vet, så här, precis som alla går till jobbet varje dag så går jag till jobbet varje dag och alla tänker liksom, fan, det måste vara så jävla nice jobb du har. Så bara, jag är skitlycklig och jag är verkligen tacksam för chansen jag har att verkligen göra detta på heltid. Men likaväl som man har dåliga dagar i ett vanligt jobb, så har jag också dåliga dagar i ett vanligt jobb, och du vet, det går upp och ner och man har lite press, man måste prestera, och vinner du inte så har du liksom gjort dåligt ifrån det, och vad fan håller du på med? Du har kanske inte det som krävs för det. Och det är därför man hela tiden söker de här vinsterna, för att få den här bekräftelsen på det kvittot, jobbet du gör. Kvittot på att varför du springer intervaller, varför du tränar på banan så mycket som du gör, varför reser du så mycket pengar och varför lägger du all din tid, energi och allt du äger för att verkligen bli bättre, för att det är det man gör. Jag sitter liksom just här när vi spelar in denna podden, så, så har jag ju börjat träna med min partner här i Vienna. Och Vienna är liksom en liten by, alltså paddel- och tennisakademin ligger mitt ute ingenstans. Det är Juan Carlos Ferrero akademin där Sanja
har sin paddelakademi. Det blir verkligen sånt ifrågasättande, bara vad gör jag här?
Men det är liksom 45 minuter nordväst om Alicante, 50 minuter nordväst om Alicante. Där finns ingenting runt den här akademin. Spelarna bor där på plats, men det är liksom pissdyrt. Och tennisen är självklart den större delen där, men nu börjar padden växa och det är Sanjos akademi, hans tränare Claudio. Och du vet så här, du grindar, du är där hela dagen, du är där från 8 på morgonen, du är där till 7 på kvällen och du bara kör. Och allt, och sen går du miss, du vet, du prioriterar bort nyen på kvällar, du prioriterar bort helger. Du vet så här, jag vet knappt vad det är för dag. Du vet, det är så kul när jag pratar med min sambo då, Mimi. Hon frågar liksom bara, hur har din dag sett ut idag? Nej, men den såg ut som igår. Hur såg den ut igår? Nej, men som i förrgår. Hur såg du ut i förrgår? Nej, men som dagen innan det. Och dagen innan det. Och dagen innan det. Och dagen innan det. Och dagen innan
men så
det.
Tror jag nog i sig att väldigt många som jobbar på ett kontor eller liknande också kan känna. Alltså det blir ju, det är ju så livet ser ut liksom. Rutiner, man har sina grejer, man gör sina saker. Allting blir monotont om man gör någonting.
Men jag tänker just så här, har du ett vanligt 8-4 jobb så ser det ut varje dag, men eftermiddagarna och kvällarna är alltid annorlunda.
Eller i alla fall kan det vara.
Ja, det kan vara, men så är det inte här, utan du liksom, du måste hem, du måste vila, du måste käka, du måste vila, du måste kötta, du måste, alltså vet, det är bara träning, och vad ska man göra för att träna bättre och vad kan jag göra för att bli bättre? Du vet, det är sådana tankar hela tiden. Och du vet, när du väl är så nära att få en sån bekräftelse och kvitto på allt du gör, så är det så, så nära men så långt ifrån. Så nära så men
det,
så långt ifrån.
Så är det. Men det är också, men det är samtidigt så måste man ju ändå se det, man måste bara titta på sin insats. Det är det, för det är det enda som ändå räknas, och det var det jag sa till dig. Alltså ni är ju där. Alltså det är ju några få små misstag och lite rutin som du nu får tack vare det här. Så att, jag hoppas ändå att du ser det som att du är hungrig. Och, så att ni använder det på rätt sätt. För att nu, fan, ni har aldrig varit närmare. Så att inte se det som en framgång hade ju varit väldigt synd.
Mm. Ja, men så är det. Och nu, 10 dagar senare, såklart. Det är klart jag kan se det på det sättet. Men där och då var det ju inte så. För jag minns ju efter matchen så tog vi en snabb dusch. Jag käkade med Andreas och Dan, liksom vi snackade igenom lite. Emma, Dannes tjej var där och lite annat. Viktor Pierre var också där. Så snackade ut lite, okej. Okay. Kändes fortfarande piss. Jag mötte upp dig, Pablo och Appelgren och hela ligan, Joel. Det kändes piss. Vi åkte hem till Joel. Vi var hos Joel kanske 11-12 på natten, va?
Ja, kolla på matchen.
Typ 11. Och då så började vi kolla på matchen, du vet så här. Och så kollar man och så kollar man och så ser man. Man ser bara, okej, det här har man kunnat göra bättre. Det där kan man göra bättre. Det där kan man göra bättre. Och det är så här, klockan blir 12. Och man bara, åh nej. klockan blir ett, man kan, huvudet bara spinner vidare och man är fortfarande lika knäckt. Och du vet. Det är som att världen går under nästan. Men sen så gick det ett dygn, sen så var det liksom mer eller mindre borta och då var jag på väg ner till Madrid och då var man ju redo för nästa tävling.
Du fick sitta lite själv på planet där till Madrid och lyssna på lite musik och landa lite i alla känslor. Tror jag det kan vara rätt värdefullt också.
Verkligen.
All right, men nu är du i alla fall på ett nytt mission med en ny spelare och ni har spelat ert första VPT-kval tillsammans.
Ja, men precis. Vi spelade ju onsdag kväll, jag och Danne, i Stockholm. Torsdag kväll flög jag, ja precis. Flög till Alicante. Från Alicante så åkte jag och bollade lite med min partner Ignacio Piotto. Jag har aldrig spelat med honom tidigare utan bara mot honom faktiskt.
Okej.
Vi bollade lite och tränade själva. Ja, det har han varit. Han har inte varit jättelätt att möta faktiskt.
Ja,
så att, vi tränade själva med en coach, Claudio då. Och därefter satte vi oss i bilen och körde till Madrid. Och när vi väl var där så var vi där sent och det fanns inga träningsbanor på anläggningen där vi skulle spela kvalet för allting var fullbokat. Mm. Så att vi fick inte in någon match och dagen efter skulle vi spela. Ja. Så att när vi kliver in i detta VPT-kvalet så hade vi aldrig spelat tillsammans. Så att det var ju inte de bästa förberedelserna. Och det var ju på grund av att vi spelade så pass sent onsdagen i Stockholm. Men... Och vi var sidare i pre-previa. Vi behövde inte spela första omgången. Och andra omgången så lyckades vi slå... vilka var det vi slog? Jag kommer inte ihåg vilka vi vann över.
Nej, skitsamma.
Skitsamma, men vi vann. Vi vann andra omgången i pre-previa. 6-4, 6-2 tror jag vi vann. Därefter... Ja. Så hade vi ett tufft par framför oss och du vet, nu i Madrid, från att gå från Stockholm där bollen var sjukt långsam, sjukt tung, det var sjukt svårt att kicka ut den både i anläggningen Ledapp och sen även i Globen. Det gick inte, alltså det var sjukt långsamt. Så kom vi till Madrid, hög höjd, värme, det var kanske 38 grader, varmt som fan, bollen flög, den kändes som en pingpongboll och alla, alltså så fort man kliver in och gör så såg man okej, han kickar ut den, han kickar ut, alltså alla som inte bara... brukar gå för det, alltså bollen bara flög, boom, 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 sjukt svårbreakat och det vart ju liksom korta dueller, det var svårt att få feeling för att även om du vill spela lågt så flyger bollen, så du vet den här känslan av att spela lågt, droppa, hitta marginal i lobben utan att de ska liksom bara hinna ställa sig under bollen och vispa ut den. Det var sjukt svårt. Feelingen var inte så bekväm. Och vi var inte trygga med det. När vi väl hade breakchanser i pre-previa finalen så spelade vi vår sämsta paddel. Vi var osynkade i många fall. Alltså, vet du här, vi spelade nog lite sämre i de viktiga bollarna för vi var så osäkra på vad det var för typ av spel vi sökte. Ja. Och att den andra inte visste vad man själv skulle göra och tvärtom. Så att tyvärr torskade vi där med 6-4, 6-4, ett break i varje set. Och det var ju liksom, det byggde ju på att vi var lite osäkra i oss som par. Men vi gjorde också mycket som var bra och jag tror att vi ändå åkte därifrån med en OK-känsla. Och nu dessa dagarna så har vi ju lagt märke till att fan, vi spelar bara bättre och bättre och bättre. Och vi trivs bra med varandra.
Jag tänkte faktiskt fråga hur är han och liksom dels att spela med men också att hänga med, för att ni umgås väl lite utanför banan också, eller hur ser det ut utanför?
Precis. Nej, men han är sjukt lätt att hänga med. Han är jävligt glad. Det är en ung kille. Han är bara 20 bast. En ung pojke. Han känns ju nästan lite...
20 kan ju verkligen vara ungt. Alltså.
Ja. Och du vet så här, ofta sydamerikaner och de känns yngre än vad vi är i Sverige när man är 20 bast. Man känns äldre när man är i Sverige. Du vet, i Sydamerika och delar av Spanien. Du bor ju hemma hos dina föräldrar tills du är 30.
Ja, exakt.
Du vet, du är ett barn mycket, mycket längre. Och förvisso så har han ju flyttat hit från sin familj i Argentina, men han är fortfarande väldigt ung av sig. Jag tycker att han är jävligt skön att hänga med. Han är rolig, vi skämtar mycket. Vi hänger med alla på akademin.
Han är lättsam
här,
liksom.
Ja, han är jättelättsam. Alltså, lättblodig som man kallar det i Spanien. Att han liksom har lätt för skratt. Du vet, det är ingenting som är jobbigt.
Nej.
Och... sjukt trevlig, snäll, skämtsam. Sen så på banan så är han sjukt explosiv. Han är ganska kort för att vara backhand kille. Men han har sjukt bra teknik på smashen. Han är aggressiv i volleyn. Jag gillar hur han spelar och jag tycker han passar mig också som spelare. Definitivt. Och lika så tvärtom. Så att jag tror vi kan spela sjukt bra tillsammans och vi kommer verkligen ge en chans. Och vi är sjukt glada på banan faktiskt. Och just att det blir bättre och bättre och bättre och bättre. Precis.
Kemi är ju ändå fan jävligt viktigt. Alltså man spelar väldigt mycket och om man ska orka vända typ jobbiga matcher, för man kommer alltid hamna i jobbiga kniviga sitser när man spelar de här tuffa tävlingarna som ni gör, då är det ändå viktigt att man känner att man orkar investera i personen, om du förstår vad jag menar. Ibland har jag spelat med några som har varit betydligt bättre än mig, men man har bara känt så här typ att men fan, jag gillar inte riktigt hur den beter sig. Den förtjänar inte riktigt ens mitt fokus. Liksom. Alltså kan du förstå vad jag menar?
Nej, precis. Jag fattar vad du menar.
Och då är det, så det är ändå gött att man känner att man har den så att man kan garva ihop och man kan kriga ihop.
Verkligen.
Det är viktigt.
Definitivt.
Kul, jag ser fram emot att träffa han. Du får jobba på hans engelska.
Ja, det är så kul. Jag håller faktiskt på att lära honom lite. Han vill ju lära sig engelska.
Ja, det är bra.
Så att vi är i det faktiskt. Att,
se till att det är viktigt för sponsors.
Ja, precis. Han är ju här på akademin, så finns ju en skola. Så han ska ju börja plugga engelska också. Så att han inte bara försöker lära sig själv. Så att, förhoppningsvis så kan han säga någonting snart nästa gång. Tanken är att vi ska försöka spela i Sverige också. Så, att, förhoppningsvis så får ni övriga svenska parafolket också se honom spela och surra lite med honom. Eftersom de inte sänder VPT-matcher så är det svårt att se vad han går för och hur han spelar och vad han är för typ av människa. Men vi ska försöka ta honom till Sverige och jag vill ju gärna spela alla vi har ju bestämt att vi ska spela alla tävlingar tillsammans, så att, det ska bli jävligt kul.
Fan vad sköj. Okej, så nu är du alltså i Alicante då och hälsar på Slytan eller?
Ja, men lite. Vi hängde här om dagen och jag ska dit imorgon också köra en liten americano.
Hur är Orange Paddle eller vad heter den?
Precis, Orange Paddle. Precis nyöppnat. De har en del kvar att göra. Men banan är uppe, baren är öppen.
Så
det är god stämning. Jävligt nice, det kommer bli klockrent. Så att, befinner ni er här i Torrevieja-området så sväng förbi. Slytan är jävligt god. Om inte han är där så är det hans tjej. Så att, jag kommer också vara en del. Så att, kom förbi på kvällarna, är jag där kanske. Så att,
fan vad kul. Nej,
det ska bli skitkul.
Fan vad skoj. Ja, men det är häftigt. Jag har faktiskt aldrig varit där, men jag har hört väldigt mycket om just Alicante, att det är väldigt bra paddel där, att det finns en del bra tränare och lite annat, så att det får man ju lära att besöka.
Ja, för fan.
Men jag tyckte det var kul ändå att få höra lite om vad som hände där efter matchen och i tredje set och den biten, för det blev ju tungt för alla. Det är ju ingen som riktigt bara vågar fråga heller liksom. Förstår du vad jag menar?
Nej, precis.
Det är ju tungt med förluster, det vet man ju, så att man ger ju den spacen som behövs någonstans.
Så är det verkligen.
Det är nog väldigt viktigt ändå att hinna reflektera så att man inte bara springer vidare direkt till nästa, för det är ju så det ser ut lite för er, att man hinner ju knappt. För sen är det en ny tävling direkt.
Nej, exakt. Men det positiva är att man får ny chans i alla fall.
Exakt, nya chanser kommer. Och det är ju en VPT i Malmö. När är den?
Den är i november. Jag tror det är andra veckan i november.
Då håller vi tummarna för en ny chans där.
Ja, förhoppningsvis om man får den chansen att få ett wildcard till så hade man ju gärna tackat ja och fått revansch.
Och, det är ju inget snack om att ni förtjänar i alla fall en ny chans, för ni gör en fantastisk insats, tycker jag.
Tack så mycket.
Det tycker jag. Men och ni får gå in och kika om ni vill följa med Simon och Danne och Andreas under dagarna, så finns den ute på min YouTube förhoppningsvis nu, där jag följde under dagen. Och det var kul att få bara ta rygg lite behind the scenes, lite bakom kulisserna om hur det ser ut en dag inför en sån stor match.
Precis. Ja, men jag väntar spänt på den på det den YouTube klipp.
Det blev nog ett riktigt långt avsnitt för jag kände så här, orkade inte klippa ner mer än nödvändigt för att jag tycker att det är så här, det är en så pass häftig dag och upplevelse att det får ta lite tid.
Definitivt. Jag ser faktiskt fram emot det. Jag vill gärna se det från det perspektivet, från kamerans perspektiv. Och
ja, men precis. Utifrån. Det, Men det är väl dags för oss att runda av. Vi behöver faktiskt vår sömntimma. Jag har nya pass inbokade imorgon bitti. Mm. Så att, min jakt fortsätter och inte minst din också.
Nej, verkligen. Det är ny dag imorgon, så nya möjligheter. Så att vi får väl tacka alla er kära lyssnare för att ni står ut med oss vecka in, vecka ut, och vi är evigt tacksamma att ni tar er tiden att lyssna på oss.
Ja, men all right allihopa, tack snälla för att ni har orkat lyssna på min hesa stämma. Den är på väg tillbaka rösten, men den är fortfarande inte helt 100.
Kriga, kämpa, kriga.
Ja, kriga. Nej, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram.
Puss och kram, och vi kommer med massa spännande info nästa vecka. Jag kan skvallra lite nästa vecka. Ooh. Så stay tuned.
Skvaller. Ja, jag hörde faktiskt lite skvaller från Players Lounge, men det tar vi nästa vecka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.